Då hälsar jag dig varmt välkommen till ännu en bibeltimma. Vi studerar Markus evangeliet tillsammans. Och det här är den fjärde delen. Idag så ska vi börja att läsa kapitel 2. Men först så ber vi tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för möjligheten att få studera det, läsa det. Och att vi heller inte är utelämnade till oss själva, utan vi får be dig om hjälp. Vi ber dig, heligande, belys ordet, uppenbara ordet för oss. Och hjälp oss att förstå det så att det blir oss till nytta. Vi överlämnar oss själva i dina händer. Amen. I det första kapitlet i Markus så har ju Jesus verkat relativt ostört. Om vi nu bortser från att det var väldigt mycket människor runt honom hela tiden. Men i och med kapitel 2 så börjar motståndet att resa sig, de kritiska synpunkterna och ifrågasättandet. Och det kommer från lite olika håll. Jesu handlingar visar sig vara både politiskt och religiöst problematiska för de ledande och de styrande grupperna. Det handlar om hur lagen ska tolkas, vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Jesus, han upphävde ju aldrig lagen, men han ifrågasatte deras tolkningar av den. Så från början av kapitel 2 till och med kapitel 3 och vers 6 kommer vi nu läsa 5 berättelser där det som Jesus säger och det han gör leder till diskussioner och konflikter med olika grupper om just judisk lagtolkning. Till exempel om det är tillåtet att bota på en sabbat, när man ska fasta och inte fasta, matens betydelse och vem man äter med och vem man inte äter med. Vi kan läsa till att börja med Markus 3 och vers 6. Så får vi se vad dessa sammandrabbningar leder till. Det står: men fariseerna gick ut och började genast göra upp planer med herodianerna för att döda honom. Det är alltså inte bara fråga om lite olika uppfattningar i största allmänhet, utan det här är på liv och död. Det retar upp motståndet rejält. Fariser och herodianer var ju inte alls på något sätt vänner, men det är märkligt hur oheliga allianser kan uppstå bara man har en gemensam fiende att bekämpa. Innan vi går in och läser texten så skulle jag vilja säga någonting om lite eller några olika religiösa och politiska grupperingar som fanns på Jesu tid och som nu dyker upp då i samband med när vi läser de här berättelserna. Först har vi de skriftlärda. I den första berättelsen med den lame mannen så är det just de skriftlärda som reagerar på det Jesus säger. Det här var ju män med gedigen utbildning som ansågs då kunna tolka lagen. De tilltalades ofta med titeln rabbi och de allra flesta tillhörde fariseerna, fast det var ingen enhetlig grupp så. Sen har vi fariseerna i den andra berättelsen där Jesus ligger till bords hos tullindrivaren Levi. Så sägs det uttryckligen att det var de skriftlärda bland fariseerna som reagerade. Och fariseerna, det var ett religiöst och ett politiskt parti, en radikal grupp. Utöver den skrivna lagen, Mose lag eller Torah, fanns också en muntlig lag som traderades. Som också kallades för fädernas regler eller de äldstes stadgar. De hade alltså tolkat lagen. Och många gånger så hade de utökat den och reglerat den strängare. De ställde höga krav och såg så många som hycklare. Jesus anslöt sig för övrigt till den skaran för att de utgav sig för att vara någonting. De inte var rättfärdiga inför Gud. Fariseerna bestod ju av både skriftlärda och sen lekmän också. Och det här är väl den gruppen i evangelierna som Jesus har flest diskussioner med. Den här muntliga lagen eller tolkningen av lagen, de äldstes stadgar, fixerades ju senare i skrift. Något som man idag då kallar för Talmud. Vi kan ge lite exempel på hur det kunde vara det. Någonting som var viktigt var ju sabbaten. Den var ju oerhört viktig för fariseerna och de hade utfärdat noga och detaljerade föreskrifter om vad som skulle anses vara arbete och inte. När det gällde fastan så befallde ju Mose lag endast en dag för Israels folk att fasta. Som var bindande. Det var ju den stora försoningsdagen då översteprästen gick in i det allra heligaste i templet för att försona sina och folkets synder. Men fariseerna, de fastade frivilligt 2 gånger i veckan. Så de höjde ribban så att säga för att visa sin duktighet och för att få också folket att göra detsamma. Så var de mycket detaljerade med reningsföreskrifter hur man skulle tvätta händerna i samband med måltid och så vidare. Fariseerna var ju också starkt kritiska till de styrande, givetvis ockupationsmakten, men de hade inte heller mycket till övers för Herodes. Och dessutom så ville man bryta prästerskapets makt. Och då kommer vi genast in på nästa grupp som då är saddukeerna eller sadduceerna beroende på vilken översättning du läser. De hörde till överklassen, utgjordes till största delen av överstepräster, aristokrater och handelsmän. De hade enligt traditionen en styrande ställning. Och de hade, eller i alla fall lade de sig vinn om att ha goda relationer både med Rom och Herodes för att på så sätt kunna befästa sin makt. Det fanns ju egentligen bara en överste präst, men ändå så talar evangelierna om dem i flertal. Herodes då, han tillsatte ju avsatt överste präster i sån takt att de blev en egen grupp. Fariseerna och sadduceerna var ju som hund och katt. Sadduceerna godkände bara de 5 Moseböckerna eller Moselag som auktoritativ skrift och accepterade inte tanken på en muntlig lag, och dessutom så förnekade man exempelvis uppståndelsen. Kanske minns en gång då några sadduceer kom till Jesus och berättade en skruvad story om en kvinna vars män hade dött på löpande band, om man uttrycker det lite drastiskt. Och de frågade vem hon skulle vara gift med i evigheten som ett sätt att sätta Jesus på pottkanten och förlöjliga talet om uppståndelsen. Sen efter templets fall år 70 så upplöstes den här gruppen. Sen har vi herodianerna också. Det är en lite mer svårdefinierad grupp, men bildades kring den herodianska dynastin och som ansåg att den här släkten var Israels legitima ledare. De var ansvariga för ordningen i landet och höll sig väl med romarna. När Jesus föddes så var det ju Herodes den store som var provinskung. Och han är ju inte minst känd för sina pampiga byggnadsverk men också sin sjukliga misstänksamhet och grymhet. Det var ju han som beordrade och verkställde barnamordet i Betlehem bland annat tillsammans med Jesu födelse. Men efter hans död 4 före Kristus så delades hans område mellan 3 av hans söner. Och då kanske Herodes Antipas anses vara den mest kända av dessa. Han styrde ju bland annat upp i Galileen och det var han som fängslade och dödade Johannes döparen. Det var något om några av de grupperingar som fanns vid Jesu tid. Ska vi läsa från kapitel 2 då om den lame mannen. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum och när man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom han till honom med en förlamad man som bars av 4 män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt det några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: "Varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud?" Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig och han sa till dem: "Varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast, att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder säger jag dig." Och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem." Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: "Vi har aldrig sett något liknande." Det står att Jesus har kommit hem och hemstaden är ju då Kapernaum. Ryktet har spridit sig, det är fullt både i huset och utanför och vi lägger märke till vad han gör. Han undervisar dem. Han förkunnar ordet för dem. Vi talade ju om de här 5 fundamenten i Jesu tillvägagångssätt. Där ett av dem var att han undervisade folket. Däremot så får vi inte veta så mycket i Markus evangelium vad Jesus undervisar. Men däremot så får vi ta del av evangeliets manifestationer. Vi har ju tidigare sett att han driver ut demoner och att han botar sjuka. Och nu får vi också veta att Jesus förlåter synder. Och det gör ju att det hettar till på allvar. Fokus i den här berättelsen ligger på de skriftlärdas reaktion när Jesus förlåter mannens synder. Här är det faktiskt så att Markus återger den här berättelsen med fler detaljer än både Matteus och Lukas. Vi får exempelvis veta att det var 4 män som bar, att mannen låg på en bår och att de bröt upp taket för att få hjälp. De var angelägna, får vi säga, och fast beslutna att komma fram till Jesus med den lame mannen. Och det står att Jesus såg deras tro. När vi läser Jakobs brev så läser vi att en tro utan gärningar är död. Tron, den agerar. Tron handlar, den gör någonting. Den tar sig uttryck. Den riktar sig mot Gud och den rör sig mot Gud. Den sitter inte bara hemma. Jesus såg deras tro. Och det bör ju också vara vår bön att vår tro ska kunna uppfattas och ses av människor. Att tron får ta uttryck i vardagen. Jesus han tar först itu med syndaproblemet. Han botar inte mannen direkt. Uttrycket "dina synder är förlåtna" har i grundtexten betydelsen av att de blir förlåtna här i detta nu. Därför reagerar ju de skriftlärda och anser att det här är hädelse. Och deras reaktion utifrån deras sätt att se är ju korrekt. För det är ju bara Gud som i sin makt kan förlåta synder. Och när Jesus då förlåter synder så jämställer ju han sig per automatik med Gud. Och de skriftlärda de hade förstått att Gud kunde förlåta synder. Men de hade å andra sidan missförstått vem Jesus var och hans relation till Gud. Innan mannen blev botad så kunde de enligt dem själva på goda grunder anse Jesus vara en bedragare. För Det var ju så här att på alltså i Jesus samtid så kopplade man samman sjukdom och synd. Sjukdom ansågs som ett straff från Gud, antingen för en synd man själv hade begått eller för en synd som hade begåtts i tidigare generationer. Och så länge Jesus inte botade mannen så fanns det i deras föreställningsvärld ingen trovärdighet bakom Jesu ord. Tecknet för dem på att Gud hade förlåtit personen, det var att personen i fråga blev frisk. Så när Jesus nu frågar om vilket som var lättast av att bota eller förlåta synder, så var det säkert så att de ansåg att det var lättast att förlåta synder, för det kunde ju bara uttalas. Men det andra med att bota den sjuke, det var ju svårare tyckte de, för det framgick ju väldigt tydligt om personen blev frisk eller inte. Det kunde alla se. Så länge man var sjuk så fick man inte besöka templet. Man ansågs oren och förskjuten av Gud. Blev man däremot frisk så skulle man gå till templet, visa upp sig för prästerskapet och så, som då skulle konstatera att Gud hade förlåtit personen. Och vi känner ju igen det här från förra kapitlet med den spetälske. Jesus bad ju honom att gå till prästen och visa upp sig för att prästen då skulle konstatera att mannen hade blivit frisk och därmed också blivit förlåten av Gud. Därför så blev ju de skriftlärda upprörda. Jesus han gjorde någonting oacceptabelt i deras ögon. Han uttalade dessutom syndernas förlåtelse över en person som var lam. Så inte bara att han gjorde sig skyldig till hädelse, han var också en lögnare enligt dem. Men när det gäller det här tankesättet så tar då Jesus avstånd från det. För Jesus menar att sjukdom som en konsekvens av synd absolut inte är en regel. Vi kan slå upp ett sammanhang i Johannes 9 kan vi läsa. Där botar Jesus en blindfödd. Och det märker vi när vi ska börja läsa i de första verserna i kapitel 9 att lärjungarna tar för givet att det är synd som ligger till orsak för mannens blindhet. Jag läser det från Johannes 9, vers 1. När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Det är ju en liten konstig fråga från lärjungen, att han själv då skulle kunna vara orsak till sin sjukdom när han föddes blind. Han måste ju då på något sätt ha fått sitt straff retroaktivt. Men Jesus säger i vilket fall att det inte är synd som ligger till grund för hans sjukdom. Och när Jesus sen kommer i diskussion med fariseerna så svarar han följande i vers 41. Då säger han så här till fariseerna: om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser, er synd står kvar. Så Jesus han menar alltså att synd inte behöver så att säga vara kopplad till sjukdom, utan är kopplad till andra saker. De är ju friska, de är seende, de tycker sig ha koll på läget och förstår det hela, men ändå, säger Jesus, så står deras synd kvar. Om vi nu återvänder till Markus 2, till den lame mannen, så visar ju då Jesus dem att han har makt att förlåta synder genom att bota mannen. Han säger: för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, så säger jag dig, res dig, ta din bädd och gå hem. Och när då det här undret sker så ställer det ju till det för de skriftlärda. Och han antyder varför han har makt att bota sjukdomar och förlåta synder. För att han är människosonen. Det här är ju första gången Jesus kallar sig för människosonen, men långt ifrån den sista. Ni som var med i undervisningen om uppenbarelseboken vet ju att det här uttrycket människosonen anspelar på en profetia. En syn som Daniel får se och som står återgiven i Daniels bok kapitel 7, vers 13-14. Jag läser. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Jesus, människosonen, med makt att förlåta synder. Med det så stänger vi berättelsen om den lame mannen och går vidare till vers 13 och läser nästa del. Vers 13 till och med 17. Jesus hos tullindrivare och syndare. Än en gång gick Jesus längs sjön. All folket kom till honom och han undervisade dem. Ser vi det igen. När han gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Levi och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, och de frågade hans lärjungar, varför äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa till dem, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Den här berättelsen är ju tvådelad. Dels handlar den om hur Jesus kallar Levi. Dels handlar det om frågan om det var korrekt enligt lagen att äta med syndare. Och det här är ju redan då det tredje exemplet på hur Jesus möter och förvandlar människors liv. Människor som andra hade tagit avstånd ifrån och inte ville ta i med tång. I förra kapitlet var det ju den spetälske. Vi har precis läst om den lame mannen som också var utestängd ur gemenskapen. Och nu läser vi om en tullindrivare, eller publikan som man också kan säga. Det är ju en vanlig berättartradition att ge tre exempel för att sedan avsluta med själva poängen. Och poängen finns ju här i vers 17. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Levi, eller Matteus som han också heter, vi återkommer till det. Han var då tullindrivare, eller publikan. Romarna tog ju upp tull, och den rätten arrenderades ut till högst erbjudande. Så de som hade köpt sig rätten kallade romarna för publikaner. Och de var illa ansedda av judarna. Jag vågar påstå att de var hatade, för de ansågs som förrädare. De hade ju allierat sig med och tjänade ockupationsmakten. Dessutom så var de ju orena enligt judisk lag, eftersom de ständigt hade att göra med den sortens varor och folk som en jude enligt lagen inte kunde röra vid eller befatta sig med. Och så skodde de sig ju skamlöst genom att ta ut mer tull än taxan tillät. Något som då slank ner i den egna fickan. Och nu går Jesus fram till till en sådan tullindrivare och uppmanar honom att följa. Och han följer. Han reste sig och följde honom. Precis som lärjungarna vid Genesarets sjö hade lämnat sina nät och följde Jesus och sa: lämna nu Levi sin handel och följer Jesus. Och inte bara att han följer, utan Jesus följer med honom hem, gästar hans hus. Och det här retar ju upp dessa religiösa väldigt mycket. Det är så provocerande att Jesus äter tillsammans med Levi och med andra publikaner. Det väcker ju det religiösas förtret. De religiösa ledarna ville ju försöka bevisa för folket hela tiden att Jesus inte var någon bra ledare värd att följa. Han begick liksom fel på fel. Och i den här berättelsen handlar ju då om att han umgås med och äter med fel människor. Med syndare. Med publikaner. Publikaner är ju nästan likhetstecken då med syndare. Och att äta med syndare var ju för en jude detsamma som att riskera att själv bli oren. Att de skriftlärde och fariserna reagerade på Jesu uppträdande, det visar ju faktiskt ändå att de räknade Jesus till de rättfärdiga och förväntade sig att han också skulle agera som en sådan. Men i vilket fall, det här var chockerande. För i den kontexten så handlar ju inte bara måltid om att fylla magen så att säga, utan det här var ju ett socialt sammanhang där man antingen inkluderade eller uteslöt människor. Och nu visade det sig att Jesus inkluderade dem som de själva hade uteslutit. Och det är ju självklart att de fick hopp och de gladde sig. Jesus hade tydliggjort sitt uppdrag. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er. Han hade uppmanat människor att omvända sig och tro på evangeliet. Och berättelsen visar ju att Jesus lyckades med sitt uppdrag genom att han drog den här gruppen till sig. Det står att det var många som följde honom. Och Jesus svarade på deras fråga genom att säga att det är faktiskt inte de friska som behöver läkare, utan det är de sjuka. Samma sätt som en läkares kunskap i mötet med en patient kan leda till den patientens tillfrisknande, så kan ju mötet med Jesus öppna för ett tillfrisknande för dem som ansågs som syndare. Jesus uppdrag var inte att kalla på rättfärdiga. Alltså underförstått de som inte tyckte sig behöva någon bättring eller omvändelse och inte hade behov av förlåtelse. Riket är till för syndare, den som ingen förlåtelse behöver. Han kan stanna utanför. Och här låg ju fariseernas hyckleri. De ansåg sig själva som friska. De var ovilliga att erkänna sitt behov av Jesus. Publikanerna, tullindrivarna, syndarna däremot, de var villiga att kännas vid sitt tillstånd. Så beskyllningen var helt riktig. Jesus åt med syndare. Men hade han ätit med fariseerna så hade anklagelsen också varit riktig. Och om Jesus inte hade ätit med syndare här på jorden, då skulle han ha fått äta ensam. Utan att vara för hård mot människan i allmänhet, så vill jag nog påstå att det finns liknande tendenser i vår tid. Finns de som tycker att de klarar sig bra. Men Jesus och kyrkan och tron kan ha möjligt vara en krycka för andra som har det lite kämpigt och som inte har lyckats lika bra. Men jag vill säga, även om du har det bra, så behöver du Jesus. Bibeln säger att alla har syndat, alla har gått miste om härligheten från Gud. Alla behöver omvända sig, få sin synd förlåten, sin relation med Gud uppklarad och ett evigt liv. Jag ska säga någonting om Levi då också. Levi, Alfeus son. Men han har ju då också ett annat namn. Matteus. Och det är ju Matteus, han som ligger bakom Matteus evangelium. Vi vet att det finns fyra evangelister, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och Matteus berättar i sitt evangelium, om vi säger så, själv om hur det gick till när han blev kallad av Jesus. Så vi kan titta på det i Matteus kapitel 9, vers 9. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Matteus och följde honom. Matteus har ju skrivit det här som vi tror efter Markus och har haft Markus berättelse att tillgå. Och själv kallar han sig då för Matteus och inte för Levi. Och om du då, när vi ändå är i Matteus, bläddrar fram till kapitel 10 där, så finns det en uppräkning av de 12 apostlarna. Står det i vers 2, detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. Vidare Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. Där har vi ju de fyra första lärjungarna som Jesus kallade vid Genesarets sjö. Två brödrapar och fiskare. Sen omnämns Filippus och Bartolomeus. Och så har vi Thomas. Och Matteus, publikanen, står det, till ett tillägg. Men efter Matteus så kommer Jakob, Alfeus son. Nu säger inte jag att det är så. Men här i Markus när vi läser så står det ju faktiskt att han hette Levi och att han var Alfeus son. Det behöver ju inte vara så att det är samma person, Alfeus här. Men det skulle ju kanske faktiskt vara så att det fanns ytterligare ett brödrapar i apostlaskaran, Matteus och Jakob. Men, det är bara, det tillhör väl området spekulationer kanske. Eller avdelningen spekulation. Innan vi stänger den här bibeltimman så skulle jag också vilja läsa ett annat avsnitt. Det finns ytterligare ett exempel på hur ett känt sådant, hur Jesus möter en annan publikan eller tullindrivare. Du har säkert hört talas om Zacchaeus. Tycker vi kan läsa även den berättelsen som ett exempel på Jesu agerande. Det hittar vi i Lukas kapitel 19. Och jag läser från första versen. Det står att Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som hette Zacchaeus och var förman vid tullen. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var. Men kunde inte för folkskarans skull, ty han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg Jesus upp och sa till honom, Zacchaeus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma och stanna ditt hus. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren, Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Och om jag har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Jesus såg hans tro. Tron agerar. Det händer någonting. När tron finns, då är det inte bara någonting som finns på insidan utan tar sig uttryck. Och det här är ju så goda nyheter för oss människor. Jag vill verkligen rikta mig också till dig som lyssnar och kanske känner dig misslyckad, inte anser dig värdig Guds kärlek och omsorg. Du har kanske varit ute för en del, du har kanske också gjort saker och ting som varken du eller någon annan är nöjd med. Men Jesus har kommit för din skull, för att bli din vän. Han går förbi dig där du finns just nu och han tittar på dig, han söker dig. Och han är den som förlåter våra synder och han är den som förvandlar våra liv. När vi öppnar våra hjärtan och våra liv för honom, då är han beredd att gästa oss, att äta tillsammans med oss. Tack så jättemycket för att du har lyssnat idag. På återhörande.